Värvet görs i samarbete med Acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag tänkte på det när jag skrev till exempel Den vidunderliga kärlekens historia. Om den skulle filmatiseras som kostymfilm också med en massa specialeffekter och sånt. Det skulle kosta multum liksom. Och jag kan göra det en roman. Det enda det kostar mig det är min tid och talang då, och fantasi. Men så filmen har aldrig lockat, men jag har alltid tyckt att fan, man kan göra mycket mer i en roman än i en film.
Värvet. Det kan vara vanskligt att vara allt för färgstark om man är författare. Risken finns att folk skaffar sig förutfattade meningar om en. Till exempel om man skriver brett upplagda romaner med stora anspråk. Om man dessutom råkar ha självförtroende nog att säga att man tycker att de här romanerna är rätt bra. Lägg därtill om man har en framgångsrik parallell musikkarriär som soloartist och låtskrivare och en stor förkärlek för skitsnygga kostymer i bjärta färger. Då är det nästan oundvikligt att man väcker känslor hos folk. Positiva och negativa, men mycket sällan ljumma. Ja, så där stod det här om året i Vi läser om dagens gäst. Och för att vara författare i Sverige idag så är Carl-Johan Wallgren otroligt färgstark. Om det ska vi prata alldeles strax, och om den kantstötte hjälten Danny Katz från hans senaste två böcker, Skuggpojken och Svinen. Och Danny är en före detta hemlös och drogberoende ungdomsbrottsling med sinne för data och språk som driver en översättningsfirma i Traneberg. Det är en väldigt komplex karaktär som jag ska försöka förstå hur den kom till i det här avsnittet. Och jag tror att jag kan lova att du kommer ha utbyte av det här samtalet oavsett om du har läst böckerna eller inte. Och jag tror också att det är helt spoilerfritt det här avsnittet. Men för er som inte har läst Carl-Johan Wallgren så kan jag berätta att han har skrivit ett tiotal böcker. Den största framgången hittills var boken Den vidundliga kärlekens historia, som var ett slags tolkning av skönheten och odjuret. Hans böcker är översatta till 25 språk, vilket är otroligt bra. Men Carl-Johan har inte nöjt sig med böcker utan också gett ut flera album med musik. Vi kommer lite grann till det alldeles strax. Han är uppvuxen utanför Falkenberg på västkusten och bor idag i Stockholm. 51 år gammal, gift, trebarns pappa. Carl-Johan Wallgren är veckans gäst i avsnitt 221 av Värvet, som presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf, producent är David Mer. Carl-Johan Wallgren, varsågoda. Hur är läget?
Jo då, tackar som frågar. Det är bra.
Ja, trevligt att du är tillbaka. Mm. Först så slarvade jag bort intervjun och sen hittade jag den. Mm. Men då ville du göra om den i alla fall. Varför? Var det svårt att bli intervjuad i Värvet?
Nej, jag var inte van vid formatet.
Nej.
Det är faktiskt första gången jag blivit intervjuad i sådana här poddsammanhang. Det blir så väldigt lång intervju också. Jag föreställer mig det som en 2 timmars radiointervju eller något liknande. Man är ju helt färdig efteråt.
Men är du...
Nu är jag mer liksom, nu har jag vant mig vid formatet.
Nu är du i zonen. Jag tänker att vi ska börja, jag måste ju börja med, apropå det här med att flytta runt. Mm. Så dina kattdäckare, de utspelas ju här i Bromma. Eller?
Ja, det gör de faktiskt. Ja, ja. Till största delen.
Men nu har du flyttat eller?
Ja, det är skitproblematiskt. Då ska liksom alla sådana här kriminalfall äga rum i Söderort då istället.
Fast du har varit där lite? Det var
det. Nej, faktiskt inte. Det är lite grann en vit fläck på min Stockholmskarta. Så.
Jag tänkte närmast på att det i Svinen är någonting. Det är något rån i Söderort.
Ja, det stämmer precis. Ja. Nere i Skärholmen.
Men påverkar det Katz på något sätt att du flyttar?
Ja, men det tror jag nog. Alltså, när jag skriver de här böckerna så har jag beslutat att göra det enkelt för mig att liksom gräva där jag står på något sätt. Jag bodde ju många år i Bromma då, i Traneberg. Ful Bromma. Och,
är det verkligen det?
Det vet jag inte. Nej, men jag tyckte det där, för det första är det inte särskilt litterärt område sådär, så inte många har skrivit om det innan. Så det var lite skönt att det var, kändes nytt och sådär att kunna använda de där miljöerna. Men min tanke var att göra det enkelt för mig, beroende på familjesituation och sådär liksom. Gräv där du står. Så mycket av de här senaste böckerna utspelar sig då på platser som jag känner ganska väl.
Och nu kommer det bli nya platser eller?
Ja, kanske det. Mm. Nu vet vi inte riktigt vad som hände med Katz här i Svinen. Den senaste Katz-boken här, så i sista kapitlet så lämnar vi honom livlös på golvet. Då. Jag är fortfarande lite grann i valet och kvalet om jag ska låta honom somna in där.
Men vadå,
för evigt, eller om det ska bli en tredjedel.
Det är ju sagt att det ska bli en trilogi.
Ja, men inget är hugget i sten. Det finns så... Vet du vad, författarlivet är så kort på något sätt. Jag tror min energi och så där räcker kanske i 10 år till. Sen räcker den kanske bara för att skriva memoarer och så.
Okay.
Och då gäller det att välja, välja sina böcker väl, eller sina motiv. Så här, vad vill jag egentligen skriva om?
Och du känner inte, du är liksom inte, alltså rent juridiskt, du har inga förpliktelser gentemot ett förlag eller så?
Nej, jag skrev på ett sånt där tvåbokskontrakt, och det är sista gången jag gör det. För det var enormt stressande, särskilt vad det gäller utlandet och sådär, folk som ligger på en hela tiden. Och så där, kom igen, när kan du leverera och sådär. Det är inte normalt för författare att skriva under sådana omständigheter. En bok ska ju ta den tiden tar. Man kan aldrig säga så här, det tar ett år eller två år att skriva den här boken. Ska en bok bli bra, så då tar den, den innehåller sin egen tid, så att säga, sin egen tillblivelseprocess. Den går varken att skynda på eller att, egentligen heller inte att sträcka ut.
Men det känns ju som att du lägger ner så otroligt mycket energi i dina böcker på något sätt. Dels känns det, alltså när man läser dig, som att du är väldigt... Det är väldigt, det är ganska oslarvigt.
Ja, det är det. Jag är faktiskt akribisk som tusan. Jag lägger massa energi även på med vad heter ettans sandpapper och sådär, så att det ska bli skitsnyggt till slut allting.
Vad sa du? Akribisk?
Ja, det är någon germanism. Akribisk heter det på tyska. Nej, men jag är noga med detaljerna.
Okej.
Okay. Mm. Nu ska jag snacka svenska.
Nej, men det var flott. Lärde jag mig något nytt. Nej, men dels det att det, hantverket är väl utfört, men också, och research är också ett hantverk såklart. Men de är ju väldigt väl researchade, känns det som.
Ja, eller också jag är bra på att mörka det där. Att jag låter liksom mer insatt än vad jag är. Och så är det säkert ibland. Men du har rätt. Förstås är det så att... Det känns lite konstigt att skriva om vissa saker om man inte har tagit reda på så mycket man någonsin kan om det då. Men även det där är ju en tidsfråga. Man kan ju sitta i 10 år naturligtvis och i princip grundforska sig genom ett helt ämne innan man sätter sig ner och skriver. Men det är inte heller kul.
Hur ser det ut i ditt liv? Har du sådana projekt som är... Som du samlar på dig stoff för medan du gör annat?
Ja, ibland. Men jag insåg vid något tillfälle, att jag var på 90-talet när jag höll på med 3 böcker samtidigt, att det blir för krävande så. Och då får man inte fokus någonstans alls. Så jag försöker hålla mig till ett ämne åt gången då.
Och vad har du på, vad har du i datorn just nu då?
I pipeline. Ja, alltså dels har jag nog skrivit 100 sidor till om Danny Katz. Vi får se om jag
men som
tycker det är fortsatt spännande. Så jag har ju liksom 100 sidor till en tredjedel och sådär. Men sen, som jag sa innan då, det är andra grejer som pockar på. Så där. Jag skulle gärna vilja återvända till min hemstad Falkenberg igen. En vända, för jag märkte när jag skrev den här romanen Havsmannen som kom ut för några år sedan. Och som utspelar sig i min uppväxtmiljö då, på 80-talet, att det slog an någonting inom mig. Det var väldigt lätt att hitta en ton för det. För det var någonting som återkopplade till min egen uppväxt och sådär. Och jag vill vara med om den känslan igen. Det var väldigt, väldigt skönt, stimulerande som författare att känna att vänta lite. Det här är någonting som jag behärskar, inte bara tekniskt och sådär och erfarenhetsmässigt, men det är någonting här som... Ja, som är jag på något sätt, i tonen i och så. Även om detta är en fantasi. Den här romanen Havsmannen handlar ju egentligen om ett syskonpar som far väldigt, väldigt illa. Och så stora systern i familjen, hon försöker hjälpa sin lillebror som är svårt mobbad och sådär. Och samtidigt då så stöter hon på en livslevande havsman, det vill säga den manliga motsvarigheten till en sjöjungfru då, som har blivit uppplockad ur Kattegat av några fiskar och hålls instängd och sådär på en minkfarm. Så hon har 2 uppgifter plötsligt i livet, att hjälpa sin lillebror att rädda den här havsmannen. Så detta är ju inte en realistisk roman, även om den är skriven med realistisk stil och sådär. Och trots detta då, så att säga, att det inte var realistiskt, så var det ändå någonting som var mycket verkligare i det för mig än mycket annat jag skrivit, just därför att utspela sig i min uppväxtmiljö och under en tid då jag formade som människa. Så.
Mm. Ja, men det är väl rätt vanligt att man utforskar, alltså att man plockar därifrån, som, oavsett vilket konstnärskap man ägnar sig åt. Du kanske inte har varit där så mycket.
Nej, alltså det är dubbelt det där. Det finns ju någon märklig idé om, nu för tiden, vi lever ju ett väldigt, vill säga, enkelt uttryckt liksom i någon slags jag-samhälle. Det är väldigt ganska enkelt för folk att på något sätt framställa sig själva genom alla så här nya digitala medier och så där. Titta här i mitt liv liksom, så tittar man in i folks liv på Facebook och sånt där och vad det nu kan vara. Snapchat och Insta och allt för. Och det där har ju liksom litteraturen speglar ju alltid sin samtid. Så det finns ju mycket litteratur som bygger på det här väldigt extremt självupplevda. Karl-Ove Knausgård till exempel, eller Lars Noréns dagböcker. Det finns många andra exempel och sådär. Men litteraturen behöver ju inte vara sån, eller kan ju inte bara vara sån. För då skulle liksom inga historiska romaner skrivas. Det skulle inte skrivas science fiction romaner. Det skulle bara skrivas realistiska romaner. Man kan i princip inte skriva i tredje person och så vidare. Mycket av den klassiska litteraturen skulle helt enkelt dömas ut av de här skälen. Så vad en författare lever på också, det är naturligtvis sin inlevelseförmåga och sin fantasi. Precis som en skådespelare gör som tar sig an roller som kanske liksom, ytligt sett ligger långt bort ifrån dem. Man har inte samma erfarenhet och så vidare. Men det gäller att ladda det ändå med sin egen erfarenhet eller med sin egen känsla. Som författare kan man vara hur fri som helst och skriva om vad som helst. Men just vad det gäller Havsmannen så var det någonting befriande att det fanns. Det var nog så väldigt enkelt med det.
Mm.
Jag slapp det här method acting-grejen, att man skulle gå in i någonting och sådär. Utan detta var ju så att säga min, ja, den blosiga känslan jag hade i mig från den tiden.
Men nu var det några år sedan jag läste den, men som jag minns den så var den ju väldigt socialrealistisk på något sätt. Det var liksom miljonprograms Sverige.
Ja, det var det på ett plan. Men så först är den här Havsmannen in och bryter så att säga, det läskontraktet. Då, liksom. Man tror först att ja, men detta är en typ i sån här diskbänksrealism eller vad man kallar det. Och så väger man in läsaren i tron att ja, det här är det kontraktet vi har slutit då, som läsare och författare. Och sen bryter jag det kontraktet. Det var ju det konstnärligt spännande med det där. Vad händer om man gör så? Funkar det överhuvudtaget?
Mm.
Det är inte upp till mig att bedöma, men jag var väldigt nöjd med det i alla fall. Och sådär.
Var det Falkenberget som du växte upp i?
Ja, det kan man säga. Den här. Det var ju inte ens Falkenberg som du kan säga. Det ligger några kilometer utanför en by som heter Skogstorp. På den tiden var det verkligen en by. Det började byggas något slags villasamhälle där. Men det fanns ju lanthandel och grejer. Massor av jordbruk och sånt runt omkring. Och så ganska 2 kilometer ner till kusten när de här fiskesamhällena ligger. Och sådär. Som finns med just i den här romanen Havsmannen. Och det var svenskt 70-tal på något sätt. Och sakta så växte det upp till någon slags villa förort där. Ungefär som Vällingby här, fast mycket mindre då. Men skit, jävligt blodsigt på något sätt. Liksom. Vad jag minns mest var att folk tog livet av sitt lögre. Alltså gick in i sina garage och liksom. Sa till frugan att jag ska byta bromsklossar, och själva verket så ledde de någon slags dammsugarslang mellan avgasröret in i kupén. Och flera sådana fall.
Uh-huh.
Många som gasade alltså. Alltså utspritt var det kanske inte så många, var det kanske bara 1 på 1000 men det, eller vad vet jag, 1 på 500 då, eller någonting. Men det var flera sådana här grejer. Skitblosigt alltså. Så mycket av den där stämningen använde jag ju i just i Havsmannen.
Men du, när det handlar om research då, alltså om vi går tillbaka till Katz, han är ju gammal hårspundare.
Ja.
Alltså, hur researchar man det? Måste man då att injicera lite?
Nej, här? Det måste man verkligen inte.
Nej. Vad skönt.
Ja, det är rätt skönt. Ja. Nej, så här var det. Jag bodde i Berlin i många år. Och de sista 3 åren så bodde jag i någonting som heter Wrangelkiez i en del av Berlin som heter Kreuzberg SO36. Kreuzberg består av 2 delar kan man säga. Och detta var den riktigt sunkiga delen, den turkiska delen på den tiden. Många, många turkar. Men också väldigt, väldigt mycket utslagna tyskar. Då. Så det kvarteret jag bodde i var ju sån här. Ja, man fick verkligen liksom se var man satte fötterna helt enkelt. Det låg kanyler överallt i trapphusen och sånt där. Det var extremt mycket junkies och så. Så det var ju inte svårt att se åtminstone den misären och så. Det tror jag jag hade hjälp av när jag skrev om Katz. Men skälet till att jag gjorde honom till narkoman, det var ju helt enkelt för att jag ville att han skulle kunna röra sig i så många miljöer som möjligt. Och det kan han ju också, de här två böckerna i Skuggpojken och Svinen. Han rör sig liksom lika obehindrat genom sin bakgrund i kriminell miljö, missbrukarmiljö, som han gör i finare kretsar då, genom sin utbildning inom armén och så. Ja, det var nog det.
Okej, jag fattar att du kan researcha dig till det och liksom hur det är lite grann att vara heroinist då. Men sen är det ju, tycker jag i alla fall, eller det känns i alla fall som en väldigt trovärdig liksom inifrån skildring med den undre världen. Hur liksom har du gjort den researchen?
Nej, men dels så Sverige är ju litet, så är det, så man känner, nästan alla känner ju någon som har kopplingar till undre världen, så även jag.
Okej. Vem känner du?
Ja, den personen som jag tänker närmast på nu befinner sig i Thailand då, av olika skäl.
Okej.
Men och som är lite förebild till den här Jorma Hedlund, som har en stor roll i Cats-serien då. Det är Cats bästa vän, från de växte upp i samma ungdomshem. Inte långt härifrån faktiskt, i Hässelby då. Men han är ju byggd lite grann på den här, ja, kan man säga, människan som jag känner då.
Din informatör?
Ja, kan man säga så. Mm. Ja, så man har hört en hel del helt enkelt.
Okej, okay, men det är inte så liksom att du har...
Jag har inte varit ute och rånat värdetransporter själv liksom, för att kunna skriva den här boken.
Nej, det förstår jag. Men jag är nyfiken liksom på...
Eller hur fick jag pengar till min villa i Mälarhöjden?
Ja. Ja, kanske genom ditt
framgångsrika... Så tänkte jag ibland. Du vet, priserna här i Stockholm är så, de är så sjuka liksom. Mm. Så ibland är det under 00-talet, så här minns jag, när priserna went skyrocketing. Och det samtidigt var så mycket värdetransport. Jag såg ett klart samband där. Här är folk ute och rånar ihop pengar till de här svindyra bostadsrätterna.
Ja, eventuellt det. Ja. Men jag antar att du har väl dragit in en annan spänn på ditt författarskap.
Ja, jag ska verkligen inte klaga. Men tillbaka till det, så vad var det du ville fråga där, Kristoffer?
Nej, jag får väl egentligen efter initierade liksom skildringen av undervärlden helt enkelt.
I den här senaste Svinen här, så det börjar alltihop med ett värdetransportrån. Cats gamla kompis Jorma Hedlund har genom en brottsmäklare fått tips helt enkelt om... För det första är det inte så vanligt. Det är inte så mycket värdetransporter med cash längre. För vi lever inte i en cash-ekonomi. Men det finns ju en del företag som gör det där fortfarande. Från sådana här stora grönsaksmarknader och så vidare. Och så där. Och Jorma har då fått tips genom en mäklare om det här. Då, och tänker jag ska göra en sista grej här innan jag drar mig tillbaka. Det går naturligtvis. Pipan liksom, det är ödesbestämt på nästan Shakespeare-skt vis det här då. Och det är liksom ingen spoilervarning vad det gäller det här. För det är ändå bara början på story. Där gjorde jag på följande vis. Vad som var intressant där, vad som skapar realism där egentligen, det är förberedelserna kring det här. Och där kan man naturligtvis fråga folk. Man kan också läsa sig en hel del. I vårt så att säga jag-fixerade tid så är det massor av rånare som har skrivit biografier om hur de har... gått tillväga och så vidare. Okay. Så du börjar hämta information där.
Mm. Men då går du till biblioteket och lånar böcker om...
Kan man göra till exempel. Men, och sen en annan sak, vad som är intressant här...
Förlåt, men du säger att man kan göra det, men du gjorde inte så.
Jo, jag gjorde så också. Ja,
okay.
Jag hämtar information från alla håll jag kan. Liksom. Där gäller det att vara hänsynslös helt enkelt. Men vad som gjorde det där realistiskt trovärdigt, det var egentligen beskrivningen av hur en sån här värdetransportenhet ser ut. Värdetransport. Hur ser de ut på insidan? Kan du beskriva en sån från insidan? Du har ju slaget vunnet vad det gäller... Du vet, litteratur handlar ju väldigt mycket om manipulation. Jag tvingar dig som läsare att tro på någonting. Hur orealistiskt det än är. Och hur gör jag det då? Men det gör jag ofta genom att vara liksom väldigt, väldigt noga med de här udda små detaljerna som du... som normal människa inte känner till. Liksom. Hur ser en sån här bil ut inifrån? Liksom?
Åkte du och kollade på en någon då?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Utan det laddade jag ner från nätet hos en firma som säljer såna bilar.
Ah, okay.
Liksom. Så då kan du kolla. Liksom. Ja, det sitter en kamera inne i bilen. Det är olika sorters värdelåsta enheter där, som du måste koppla bort på olika vis och så vidare. Och de innehåller olika valörer och så vidare. Och så. Jag menar, då är slaget vunnet. För som läsare så tänker jag, men den här snubben, han vet verkligen vad han snackar om. Liksom. Mm. Han måste ha rånat en sån här själv. Liksom.
Ja,
hur kan han precis, känna till det?
Mm. Ja, precis. Och, i Skogpojken så förekommer det ju en nedgång i en villa i Traneberg. Som, alltså i dina kvarter, i dina gamla kvarter. Men finns den i verkligheten?
Ja, den fanns. Den ligger nere vid på Margareta Lundsvägen. Nu, den brann.
Okej.
Okay. Jag tror det var någon slags försäkringsgrej där faktiskt till slut. Men där stod alltså en med sjöutsikt över Ulvsunda sjön där också. Eller en liten flik av Ulvsunda sjön som går in med Margareta Lundsvarvet där. Där låg alltså en, vad kan ha varit, från 1920-talet eller någonting. Rätt pampig villa. Som var helt igenspikad. Var inte en käft där. Alltså allting var... Hela trädgården, det var väldigt, väldigt mystiskt med det där. Det är ju ändå liksom en ganska dyr del av Stockholm. Hela trädgården var helt igenvuxen. Utifrån såg det verkligen ut som liksom så här, att man kunde tänka så här. Här håller en sån här svensk variant av Fritzl till. Liksom.
Mm.
Det här han har sin källare. Liksom. Allting var igenspikat utifrån. Och jag gick ofta förbi där och tänkte det är skitmärkligt att den här stod kvar överhuvudtaget. Delvis brandskadad och sådär också. Varför är det inte riven? Liksom? Varför säljs inte den här marken och prospekteras till någon, ja, någon som bygger lägenheter eller vad vet jag? Så den där, jag brukade gå förbi där. Och den där liksom, ja, den provocerar min fantasi helt enkelt. Kan man använda det här till någonting? Jajamän.
Mm. Mm.
Och där är ju också ett kidnappningsdrama då en sjuårig tjej förs dit och hålls fången i källaren där. Men återigen enligt måttet gräv där du står. Jag ville verkligen göra det enkelt för mig. Jag skriver om min samtid i den här kattserien. Och Katts bas är där jag själv bor ungefär. Vi delar ju till och med kontor.
Ja, just det. Mm.
I Traneberg. Liksom. Jag får bokstavligen känslan av att han sitter i mitt knä. Liksom. Vi har samma utsikt. Vi går och handlar i samma vietnamesiska kvartersaffär. Liksom. Där köper vi våra snabbnudlar som vi äter till lunch. Och vi löser egentligen de här kriminalgåtorna tillsammans då. Ibland är han smartare än jag, ibland är jag smartare än han. Oftast är jag smartare än han, kan man säga.
Mm-hmm.
Mm. Han är mer våldsamt lagd än mig. Han försöker lösa allting med våld. Liksom. Mm. Och jag är lite mer, nej, vänta, tänk nu istället, Katz. Och sådär.
Mm. Fast han känns ju väldigt mycket som en superhjälte. Liksom.
Ja, det är han. Det är också en tanke. Katz har judisk bakgrund där. Och hans pappa kom till Sverige från Österrike under lite så oklara omständigheter kort innan andra världskrigets utbrott. Och det finns någon konstig familjehemlighet som sakta nystas upp i de här böckerna. Jag är gift med en judisk kvinna, så det innebär att mina barn är judiska, uppfostras judisk i någon mån. Det är ju liksom inte religiöst på något sätt, men traditionellt så att man firar vissa högtider och sådär. Och då tillbaka till det du sa, superhjälte. Jag ville verkligen skapa liksom en judisk superhjälte till mina barn. Det var lite tanken så där, eftersom judar ofta är ganska ofta är liksom offer på något sätt eller väldigt roliga i litteraturen.
Mm. Skuggpojken utspelas delvis i Dominikanska republiken. Skriver man in det för att få åka dit på researchresa?
Nej, apropå det här igen, att man faktiskt inte behöver vara på alla ställen. Jag hade en liten plan att jag skulle åka dit. Och så tänkte jag, nej, jag har inte riktigt tid. Mycket annat att stå i. Det är inte riktigt värt det, för då kommer jag vara där en månad. Liksom. Det rörde sig om 2 eller 3 ganska korta kapitel. Liksom. De är lite avgörande för boken, för det är en great showdown liksom, i Karibien. Mm. Och så där. Och Voodoo eller Foucault är ju liksom viktigt i den här boken. Sådana här gamla bord och förbannelser som läggs på folk och sådär. Och en zombie, liksom, zombifiering av människor och sådär. Så det var viktigt för mig att han skulle ta sig dit och för att knyta ihop säcken här. Det handlar ju om en skuggpocken med en familjehemlighet där. Det är en svensk industrialistfamilj som byggde upp sin förmögenhet en gång genom bauxit och i sockerexport från Karibien och sådär. Och de fick barn då med en av anfäderna här fick barn då med en kvinna, en haitisk kvinna som kommer från sån här häxdoktorfamilj då. Ja, hur som helst. För att göra en lång historia kort så tänkte jag nu måste Katz dit på något sätt. Det här avslutas allting och så man knyter ihop en massa trådar. Och jag insåg att jag inte hade tid. Och då tänkte jag så här, men jag ser hur mycket jag kan göra på research. Jag testar i alla fall. Så jag liksom pluggade in så mycket jag kunde om Dominikanska republiken och Haiti, så mycket som jag behövde för det här. Och sen så skulle jag sätta honom i rörelse upp från Santo Domingo, huvudstaden i Dominikanska republiken, upp till gränstrakterna mellan Haiti och Dominikanska republiken. Och tänkte jag skriver bara ungefär som jag tror det ser ut, och jag bläddrar i något gammalt uppslagsverk, och så beskrev jag hans resa dit upp. Och jag blev skitnöjd med det. Han åkte genom liksom regneskog och så där. Det var skitdramatiskt. Det kom en massa såna här svärmar utav exotiska fjärilar som skrämdes upp ur dikerna, vad det nu är. Papegojor och grejer. Och så tänkte jag, det är bäst att kolla det här ändå. Och nu finns ju det här fiffiga Google Earth då för oss författare, om man inte orkar åka iväg för att göra en vägbeskrivning i litterär form. Så då kollade jag in precis det området när han åkte. Det fanns ju inte, det var ju avverkat för länge sedan. Allt var ju avverkat.
Aha.
All den här regnskog där då.
Så bara stryka.
Ja, det var bara stryka, bara skriva om liksom. Men det fiffiga var att då kunde jag sitta liksom, och följa hans rutt liksom, kilometer för kilometer, exakt hur det såg ut i det här landskapet. Till skogen började igen närmare faktiskt den haitiska gränsen, där vägarna tar slut i princip. Och då kunde jag använda det som jag redan hade skrivit då. Men det är ju en skitfiffig grej liksom. Jag vet inte om du känner till Borges, en argentinsk författare.
Till namnet.
Mycket, mycket bra författare. Dog för 30 år sedan eller något liknande. Han lämnar i princip aldrig sin kammare. Och skrev de mest fantastiska berättelser som kunde utspela sig på alla möjliga ställen på jorden. Mm. Fick aldrig Nobelpris, sorgligt nog. Och detta var en människa som klarade det här till och med utan Google Earth. Liksom. Alltså allt är möjligt som författare. Man behöver egentligen inte lämna sin kammare.
Du skrev ju på 90-talet en guidebok till Berlin. Men den skrev du från Sverige, va? Du hade varit där.
Precis. Ja. Ja. Nej, det är en sån som... Det liknar Danny Kass-projektet på det viset. Att där grävde jag verkligen där jag stod. Jag bodde ju i Berlin i 10 år. Jag kunde staden ganska bra. Jag var intresserad av stadens historia. Och så där. Nästan varje dag hade jag något projekt som hade med staden att göra.
Okay.
Besöka något område, kolla upp någonting och sådär. Så jag hade en hel guidebok i mig, kan man säga. Och så var min dåvarande förläggare på besök i slutet av 90-talet. Och jag visade honom runt lite och så jag berättade om olika delar av Berlin. Och så sa han, nej, men du måste ju helt enkelt skriva en guidebok. Och det gjorde jag också. Det är en korsning, jag är jättestolt över den. Det är en korsning mellan en guidebok och en essäbok om 1900-talets Berlin, skulle man kunna säga. Och den säljer fortfarande liksom 2-3 tusen ex per år. Så där kommer det ständigt nya utgåvor och sådär. Så jag tror det är ganska många som har åkt till Berlin med och använt den där som sin ciceron genom staden.
Ja, vad fint. Mm. Du, lite sent in i intervjun. Jag hade tänkt ställa frågan i början, men jag missade av någon anledning. Men finns det grejer som du liksom är i intervjusammanhang som du är trött på att snacka om?
Ja, det är just Berlin.
Ja.
Det är jag verkligen trött att,
ja, kolla.
Att tala om. Men nu är det så länge sedan så att snart är jag nog inte trött på det längre.
Nej. Men är du där ofta fortfarande?
Nej, det är jag inte. Jag har en lägenhet stående där som jag jämt hyr ut till olika danska konstnärer. Men jag tänkte...
Hur kommer det sig att du har snöat in på just det? Att som hyresvärd?
Ja, nej, men grejen är att den är lite för dyr för att jag ska ha den stående där. Och jag menar, jag har 3 barn i Stockholm och sådär och mycket att stå i. Och så jag, det är ganska sällan jag har möjlighet att åka till Berlin och... Så det är enklare för mig att hyra ut det. Men någon gång blir mina barn större och då tänker jag att då ska jag återövra staden och då står den här lägenheten och väntar på mig.
Hur gammalt är ditt yngsta barn?
4.
Ja, ah, rätt. Ja, men det kan dröja ett tag då.
Mm.
Du verkar ju nästan alltid ha skrivit och musicerat. Är det så? När började du?
Musik började ganska tidigt. Som många andra i det här landet genom den fantastiska kommunala musikskolan och sådär. Men litteratur var på gymnasiet någon gång och jag började skriva lite poesi. Så där, ganska usel. Jag har bränt allt ihop och det är jag glad för det här är seriöst kunnat skada mitt rykte. Alltså, riktigt, riktigt dålig poesi. Men det var i alla fall en början då. Någonting föddes där. Något slags beroende.
Varför säger du att du är glad för det? Var det inte kul att få gå ner i källaren och gräva rätt på dina gamla ungdomssynder?
Nej. Jag minns när jag tog fram dem senast och det var i samband med det jag brände dem också. Jag blev fruktansvärt illa berörd över hur uselt det var. Jag har verkligen ingen poetisk talang.
Okay.
Mm. Däremot, prosan från den tiden är helt okej. Och den har jag sparat och sådär.
Mm.
Vad jag tror skedde där när jag gick i gymnasiet är att jag insåg att detta är någonting som... Och det här var pusselbiten som fattades på något sätt. Jag tror att de flesta författare är väldigt, väldigt introverta. Även de som inte verkar så introverta är i själva verket det. Annars sätter man sig inte frivilligt 40 timmar per vecka och bara umgås med sig själv och sitter i tystnad. Och det är en skitkonstig grej liksom. Det finns någonting inom sömnforskningen som kallas för lucid dreaming. Klardrömmar tror jag det kallas för på svenska. Du känner säkert igen det här. Det är när man är medveten om att man drömmer. Det sker ju ibland i drömmen så här. Så man stannar upp i drömmen och tänker, men det här drömmer jag ju. Det här är en dröm. Då kan man också ta kontroll med lite träning över sina drömmar och styra dem och så vidare. Och det har du säkert också gjort vid något tillfälle.
Ja, det var 1 miljon år sedan i sådana fall.
Det finns till och med metoder för hur du kan lära dig att göra det här. Det där liknar författandet lite grann. Det är ju någon slags drömvärld jag lever i. Någon slags... Jag sitter alltså i 8 timmar i ett rum och hallucinerar fram situationer, scener, människor, berättelser helt enkelt. Det är någon slags klardrömmande eller vakendrömmande. Så här. Och jag tar kontroll över de här drömmarna på något sätt. Jag planerar dem och sådär. Egentligen låter det som någon slags situation där det borde komma in män i vita rockar och hämta en. Men i själva verket är det här liksom, det är mitt jobb, det är mitt yrke. Och jag insåg då någon gång på gymnasiet att det här passar mig som tusan. Det här var pusselbiten som fattades för att göra mig, för att allting skulle hålla ihop på något sätt. Ja, det kan låta som en klisché, men för att bli lite mer hel på något sätt.
Mm.
Det är ju också en form av självterapi, jag är övertygad om, för man sett. Man sätter sig, och du menar inte att man bearbetar trauman och sådär, men man upprättar någon slags harmoni mellan så att säga, fantasi och verklighet och så.
Vem hade du varit fram till den punkten då? När den där
då hade det bara varit någon slags drömmar utan riktning eller mål och sådär. Alltid i tankarna på väg någon annanstans, aldrig riktigt nöjd med nuet eller där jag var och min livssituation eller den här ganska tråkiga byn där jag växte upp och sådär. Och helt plötsligt fick jag någon slags verktyg då som gjorde att ja, det kändes bättre då. Och så åkte jag till Indien och gjorde lumpen då som... Hur gammal är man då? 18-19 år eller någonting. Det fanns en snubbe till på stället där jag var som också var litteraturintresserad. Alla andra var ju sådana här stridisar. Och han sa till mig så här, vet du vad... När vi får vårt muckabidrag härifrån, 10 000 spänn eller vad det var på den tiden. Då tänker jag ta alla de där pengarna så kommer jag åka till Goa och skriva en roman. För där kan man leva på $1 om dagen. Det hade han läst någonstans.
Mm.
Och där räknar jag snabbt upp 10 000 spänn då, vad det var i dollar på den tiden. Så det är, herregud, men de pengarna kan vara där 3 år och skriva en roman jag också. Så jag beslutar mig för att hänga på. Den där snubben han hoppade av sen i alla fall. Han åkte inte iväg, han köpte bil för pengar eller något liknande. Men jag var sådär liksom ADHD-mässigt inställd på det här liksom att... Nej, jag åker. Så jag drog iväg själv då som 20 år eller något sånt. Efter lumpen då. Hela vägen över land... På den tiden fanns ju inte de här billiga flygbiljetterna. Så jag liftade ner till Istanbul först. Och sen så någon slags buss till Teheran där. Jag minns att jag passerade gränsen där mellan Turkiet och Iran. Och så såg man vid horisonten liksom de här flammorna, blixtarna. Man hörde mullret också från de här stora artillerislagen som stod då mellan Iran och Irak. Det var Iran-Irak-kriget. Mm. Och sen vidare ner till Pakistan och... Där tog det slut. Jag hade någon slags idé man skulle ta med landvägen, hela vägen över land till Indien. Men precis när jag kom till Karachi då, så då mördades Indira Gandhi. Då reglade de av hela gränsen mellan Indien och Pakistan. Så jag fick flyga sista biten, minns jag, till Bombay då. Hur som helst, efter många om och men så kom jag till Goa då och levde bokstavligen kanske inte på $1 om dagen, men $2 per dag kanske, eller $3. Och där satte jag mig ner och så hade jag någon slags pensum så här. Jag ska skriva 5 sidor per dag. Och det gjorde jag också. Så jag satte mig ner där och skrev 5 sidor per dag och höll på i flera månader.
Hade du med en skrivmaskin hela vägen från
Sverige? Jag köpte en pakistansk skrivmaskin, engelsktypad i Karachi utan å, ä och ö.
Ja, just det.
Så fick jag sitta och dutta i de här prickarna över a-na och o-na för att få till rätt bokstäver. Då. Jävla jobb. Mm. Men det där blev sen så småningom då, kom att bli min debutroman då, Nomaderna, som kom ut 87, då var jag 22 år gammal. Jag skrev klart halva ungefär och så var jag tillbaka i Sverige efter något år. Så åkte jag upp till Stockholm och bodde hos en vän på hans soffa. Det var så jävla sunkigt så jag fick till och med skabb liksom, i den där soffan. Och så jobbade jag som hamburgerstekare på Klock. Det var en konkurrerande sån här hamburgerrestaurang. Konkurrerade
som staten ägde.
Med McDonalds, var det så? Mm. Det visste jag inte. Nej. Hur som helst, hamburgerstekare. Så kom jag hem på kvällarna då vid 10. Och så hade jag det där manuset då, halva manuskriptet, det var 250 sidor eller något sånt där. Det skulle bli 500 sidor så småningom. Och jag minns att jag tänkte, nu skickar jag in det här till något förlag. Men jag kommer ju liksom inte från en litterär miljö sådär. Så jag kände inte till så mycket om branschen, men jag kände bara till två bokförlag liksom. Och det ena var Bra Böcker. För det, min pappa var Bra Böcker medlem i deras bokklubb. Därför att han var ute efter deras uppslagsverk, tror jag. Så fick han någon deckare på köpet och sådär. Så det kände jag till. Och så Bonniers, då, så starkt varumärke. Så tänkte jag, så jag var lite valet och kvalet. Så här. Ska det bli Bonniers eller ska det bli Bra Böcker? Så tänkte jag, fan, det får bli Bonniers.
Varför det?
Det vet jag inte. Det var slumpen som avgjorde det där lite grann. Så jag la det där manuset i ett kuvert och skickade in det helt enkelt på vinst och förlust. Jo, med ett litet följebrev där det stod så här att ja, här kommer nu första delen av den här romanen som jag skriver på. Jag är väldigt nöjd med det här själv och det hoppas jag ni är också. Men jag är jävligt punk så jag behöver ett förskott. Och om ni inte är beredda att ge mig det så går jag till konkurrenterna. Och konkurrenterna gissar vad då, Bra Böcker. Då. Och en kväll när jag kom hem från mitt hamburgarstekarpass på Klock, då, så den här snubben i vars soffa jag bodde hos, han väntade på mig, så sa han, du, det har ringt någon här från Bonniers idag, så du får ringa upp. Jag blir skitnervös, vad är det här då? Det måste jag ha någonting med det här att göra. Så jag ringde upp det här numret som jag hade fått och blev då kopplad till den man som skulle bli min förläggare i nästan 30 år, Hans Isaksson. Och han hade något talfel på den tiden, så han viskade så här i telefon och jag blev skitnervös. Jag ringde dit och säger, ja, det är jag här, och han säger, ja, hej, vad bra att du ringde. Vi får komma upp hit till förlaget, vi måste prata om din roman. Sagt och gjort, jag stack dit då, Sveavägen 56, den här förläggarkorridoren som ligger på andra våningen där med bystret av Strindberg, Selma Lagerlöf och originaloljor utav Strindberg på väggarna och Sigrid Hjertén och Grünewald, liksom svensk konsthistoria också, va? Och i såna glasmontrar ligger framme de här första utgåvorna av alla möjliga kända författare ur vår svenska kanon då. Och de här stuckaturerna i taket, och så gick jag den här långa korridoren längst ner till ett av förläggarrummen där, och där väntade då den här mannen på mig med sitt talfel som han hade på den tiden. Och säger då till mig att, ja, vi vill ju inte att du ska gå till konkurrenterna, så det är klart att du ska få ett förskott. Så gick vi upp till fjärde våningen. På den tiden hade de fantastiskt nog någon slags handkassa där för fattiga och behövande poeter. Då. Så det satt någon tantaluring bakom någon glasruta där och matade ut sedlar helt enkelt till folk som behövde det där. Så jag fick ett förskott på vad det nu var, 5000 spänn. Skitmycket pengar på den tiden, och man kunde leva på $1 per dag, eller hur? Och jag tog precis pengarna och stoppade ner dem i fickan. Och så åkte jag raka vägen ner till Portugal och var där en vinter och skrev klart den här romanen Nomaderna, som då kom ut något år senare.
Varför Portugal?
Jag hade hört att det var billigt. Det var liksom min livsstil under många år. Åk dit där du har råd att skriva länge.
Mm.
Det var ett av skälen till att jag var i Berlin i 10 år. Det kostade inte så mycket att bo och arbeta där helt enkelt. Men hur som helst, den här boken gavs ut. Den är inte särskilt bra. Den är rent av ett litet hot mot regnskogen eftersom den var så tjock och inte så bra. Så att säga 500 sidor. Men då hade jag liksom gett ut en bok då. Och sen var min tanke, vad ska jag göra nu då? Jag försöker skriva en till då. Så försökte jag skriva en till och så blev den antagen. Och så skrev jag en till då. Och sen var liksom, sen var alla andra jag hade ingen annanstans att gå liksom. Ja, det här är den vägen jag tydligen har stakat ut för mig själv.
Mm. Det fanns ju dock, det tog inte så lång tid innan du började med musiken. Eller
ja, det är sant.
Tiotal år efter.
Ja, någonting sånt där. Jag tror jag var 31, ganska sent när jag debuterade som skivartist. 31 år var jag nog. I vanliga fall brukar man kan vara 25 och sådär. Men det berodde ju också på att jag... dels kanske jag inte var, hade någonting att säga liksom med musik fram till dess. Men det var ju också ett faktum att jag skrev ju böcker då, samtidigt.
Du, när du gick genom korridorerna där på Bonniers, hade du läst Strindberg? Alltså...
Nej, det hade jag inte. Det var bara namn för mig på något sätt. Och så.
Du var ingen stor läsare som barn, eller?
Jo, det var jag. Fast det var ju så här äventyrsromaner och sånt där.
Ja. Enid Blyton.
Robert Louis Stevenson. Ja, ja, det också. Enid Blyton, herregud, fem böckerna. Det var min liksom litterära diet under 2-3 år när jag gick i femman, sexan. Läste du det själv, eller?
Ja, det tror jag. Sen var ju Svedelid stor. Men han var väl kanske lite... Han kanske skrev... Alltså, jag tror att du är lite för gammal för att ha läst hans barnböcker.
Ja, det är jag nog.
Mm. Men det var kanon. Det kan man väl rekommendera till unga. Eller för föräldrar kanske. Att ge till sina kids. Ja, så därför har du alltid skrivit.
Ja, men det slumpade. Alltså, det är ju så här med livet överhuvudtaget. Att vi tror att vi har en massa val. Det är inte så. Det är en illusion liksom. Det mesta är slump, och det som inte är slump, det är stora historiska rörelser. Och sådär.
Du är fatalist?
Ja, i någon mån. Jag tror det beror på... Min mamma kom som finns krigsbarn till Sverige. Det gjorde att jag fick någon slags tidig medvetenhet om att vänta lite. Jag hade inte existerat om det inte hade varit för Stalin och Hitler. Så är det bara. För de allra flesta människor så är det det som så att säga, bestämmer. Deras liv är slump, är stora historiska rörelser, och det vi inbillar oss i fria val är liksom bara en väldigt, väldigt liten del av vårt liv.
Så du menar att det liksom det var förutbestämt att du skulle skriva?
Nej, inte det, nej, jag tror inte på någon predestination eller sådär, men det slumpade sig så helt enkelt. Jag menar, det hade ju lika väl kunnat vara så att jag hade skickat det här manuskriptet, mitt första manus, till bra böcker då. Och jag tror inte de hade kunnat hantera det där. De hade sagt, nej, det här är ingenting för oss. Liksom. Mm. Vad hade jag gjort då? Det är inte ens säkert jag hade skickat det vidare någon annanstans. Jag kanske bara, liksom, nej men du skiter i det här. Det var kul så länge det varade. Nu gör jag någonting helt annat. Jag blir jurist, eller vad vet jag. Liksom. Man är 20 år, man är öppen för allt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo,
Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Du sa att han var din förläggare i nästan 30 år. Mm. Har han plockat ner skylten?
Ja, det har han. Han gick bort här för ett par år sedan, tragiskt nog. Han var ju också på många sätt en fadersfigur för mig. Jag kom ju som debuterade som så ung, då 22 år, och hade så här, fanns ingen akademisk bakgrund eller så här, kulturell bakgrund därifrån jag kom då, så att han blev skitviktig för mig under många år.
Mm. Och så nu är du inne på din andra förläggare?
Ja, nu håller jag på att avverka min andra förläggare.
Okej. Okay. Mm. Vem är det?
Han heter Gunnar Nierstedt och han är till och med yngre än mig. Så är det ju liksom, när man blir äldre som författare så får man till slut förläggare som är yngre än en själv.
Mm. Och hur funkar ert samarbete?
Jo, det funkar bra.
En förläggare, är det också en person? Alltså vad gör han för dig? Vad får han för funktion?
En förläggare målar ju med, liksom, med den stora penseln på något sätt. Och hjälper till med det mest grundläggande. Så här, vänta, håller det här som en romanidé överhuvudtaget? Och kan väl gå in lite grann i komposition och säga, vänta lite. Det blir för stor tyngdpunkt på just det här, precis här. Du borde kanske vänta och utveckla de här motiven till lite senare i texten och sånt där. Och det är mer sådana grejer. Plus att de har ett utgivningsbeslut och liksom man står upp för den här boken och säger den här ska vi ut, och så fightas de för den då inom förlaget så att den ska få så stort utrymme som möjligt och så mycket hjälp som möjligt för att nå så många läsare som möjligt. Sen finns det ju då redaktörer som tar hand om det mer finstilta, så där hjälper den kanske med logiska gofar och stavfel, vad vet jag.
Där har du avverkat fler än två, så att säga.
Ja, det här kan skilja sig från bok till bok, vem som är redaktör.
Så. Jag förstår. All right. Du, jag funderar lite grann på det här, för vi pratade som hastigast, eller vi kom in lite grann på din musik. Jag får känslan av att du har slutat med musik.
Ja, det ligger liksom i träda så många år tillbaka. Jag turnerade senast 2011. Mitt senaste gig var väl på, vad heter den här festivalen i Dalarna? Peace and Love, tror jag. Eller men möjligen gjorde någonting efter det. Alltid på mindre scener. Det är ju inte så många som överhuvudtaget vet att... Jag är glad att du har noterat att jag dessutom håller på med musik.
Ja, herregud, ja. Mm.
Det är inte så många som vet det. Men vad som skedde 2011, det var väl att jag insåg att... Då fick vi vårt tredje barn. Jag insåg att det känns inte schysst liksom, att ha 40 hotellnätter per år. Liksom. För ganska uselt betalt också, om man inte är en stor artist. Och jag är en ganska liten artist. Det är inte riktigt värt det då. Och det var någonstans där också jag beslutade mig för att skriva en thrillerserie då, om Danny Katz.
Mm.
Det blir bra. Det är en bra grej att göra nu när jag har tre ganska små barn hemma. Jag kan gå iväg på morgonen efter jag har lämnat på dagis, skola och sådär. Och så gör jag mitt pass då. Tayloristiskt uppmätt tid. Liksom. Jag stämplar in klockan 9:30 eller klockan 9:00 och så stämplar jag ut klockan 4:00. Hämtar barnen på skola och dagis och sådär. Det passar rätt bra, passar min livssituation ganska bra nu då. Men jag kan tänka mig återkomma till musiken sådär Leonard Cohen-mässigt med hatten på i 70-årsåldern.
Mm. Är det så när du... För utifrån ser det ju ut som att du har ditt liksom författarskap där du har trovärdighet och framgång uppenbarligen. Du är ju utgiven i 25 språk eller någonting sånt. Även utan Katz, va?
Mm.
Men det känns ju som att... jag ska säga att jag tycker Katz-böckerna var svinbra. Jag läste dem med stor behållning. Men är det så att det var en ekonomisk... Alltså fan, verkar lukrativt det här med deckare. Fanns det en sån ingång för dig i det? Ärligt nu.
Ja, jag ska verkligen vara ärlig. Det fanns ju på det viset att jag gjorde inte valet att skriva någonting experimentiellt väldigt, väldigt obskyrt.
Nej.
Så var det ju naturligtvis. Tanken var ändå att, men jag hoppas att jag liksom fortsätter sälja bra med böcker. Men det är inte så stor skillnad, för jag sen ganska lång tid tillbaka så har jag en ganska stor publik liksom. Men det är klart, det är inte gått att tänka bort, men det var ju inte huvudsyftet, och det vill jag verkligen understryka. Tanken var så här, jag vill gärna skriva någonting som drar in pengar till min familj förstås. Men då hade jag varit smart där, så hade jag nog snarare skrivit en uppföljare till Den vidunderliga kärlekens historia. Den vidunderliga kärlekens historia, del 2. Den hade garanterat sålt fruktansvärt många exemplar, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och det gjorde jag ju ändå inte, för det var ointressant. Vad som lockade mig med den här kattserien var att för första skriva en serie. Jag har inte gjort innan. Vad händer om man återanvänder personer i flera böcker så att säga? Hur gör jag då som författare? Det är ju helt nytt för mig, liksom jungfrulig mark. Och sen också att skriva thrillers. Klarar jag av det där? Det visste jag ju inte. Alltså konstigt, jag precis nu i dagarna så kom Svinen ut som pocketbok då. Då barnen i Pocket kontaktade mig och sa att vi måste ha lite till våra sociala medier här. Lite frågor som du ska svara på. Så fick jag någon fråga där som jag svarade på. Vad har du för liksom förebilder så där inom genrelitteraturen, inom kriminallitteraturen? Och då skrev jag så här, ja, men det är kanske Michael Connelly. Och så rannsakade jag mig själv, så tänkte jag så här, men herregud, jag har inte läst Michael Connelly på 16-17 år, slutet av 90-talet läste jag honom. Och då minns jag att jag tyckte det var bra. Jag tyckte, ah, vad kul, liksom. Fast om man någon gång skulle skriva liksom, en thriller så skulle det vara i Connelly-stil. Så där. Men sen för några år sedan, förstår du, på mitt land så plockade jag fram några sådana här Connelly-böcker och försökte läsa dem igen. Jag tyckte de var fruktansvärt långsamma, pratiga. Och det fanns inte alls det där som jag mindes som bra, nämligen att det var väldigt bluesy noir-stil och sådär, och väldigt brutalt. Det fanns inte där, det var ganska snällt egentligen. Så vad jag liksom är inspirerad av, det är minnet av Michael Connelly, och det är ett extremt skönat minne. Det är det som liksom då någon mån liksom färgar det jag själv skriver. Med detta vill jag säga någonting, Kristoffer. Vad kan det ha varit?
Var vi på huruvida det var en ekonomisk...
Ja, det var vi nog, precis. Ja. Nej, så att, och tillbaka till det här. Nej, men det var framförallt var det liksom utmaning att göra något helt nytt. Jag befann mig också i det läget efter Havsmannen. Att jag kände att... Nej, jag vill inte skriva en vanlig skönlitterär bok igen. Jag vill testa något annat. På sätt och vis var ju Havsmannen ett försök att skriva genrelitteratur, nästan fantasy-litteratur, med lite kriminalplott i det hela. Så jag tog helt enkelt det beslutet. Nu gör jag ett försök lite grann på vinst och förlust. Det är inte alls säkert. Jag visste ju inte om jag skulle liksom gå i land med det här. Men jag, som sagt, jag valde ju inte att skriva liksom något jävligt obskurt experimentiellt som 5000 människor skulle köpa.
Men du, svarade du någon gång på den här frågan? Du sa att du å ena sidan har 100 sidor om Katz som du inte är säker på om du kommer skriva färdigt.
Nej.
Vad är det som du skriver på istället då?
Nej, det gör jag inte. Jag skriver inte på någonting annat istället, utan men det plötsligt kändes det lockande här bara för några veckor sedan, så där, vänta lite. Ganska skita i den här tredjedelen i Katz-serien.
Men vad händer med dig då? Skiter du? Alltså, avstannar det projektet helt då?
Sen några veckor så kan jag återgå till det om något år eller två eller någonting.
Okej.
Okay. Får du ligga i träda där på något sätt.
Ja. Och så vad har du gjort nu på dagarna? Petat dig i naveln?
Nej, just nu befinner jag mig mitt i en flytt, så att jag har mycket att göra.
Okej. Okay. Mm. All right. Du berättade ju att Katz har suttit i ditt knä i den här arbetslokalen. För du har ju inte jobbat hemma.
Nej.
Du går till jobbet, så att säga. Kommer det se likadant ut nu när du flyttar?
Och då ska jag ha ett arbetsrum hemma.
Okej. Okay. Vem var det av de stora författarna som också skrev hemma, 1800-tal tror jag, men som tog på sig rocken och hatten och käppen och gick ett varv runt huset för att känna att han kom till jobbet?
Det vet jag inte. Det är en bra story.
Ja, kommer du göra likadant?
Ja, men det är så gör man ju lite grann. Jag har jobbat hemma tidigare och sådär. Och då började jag dagen med promenad. Så att man gick till jobbet.
Ja. Jag har varit kanske två gånger på Bonniers höstfest. Där du ju är för det mesta, antar jag.
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Jag har varit där de senaste 3 åren, tror jag. Innan dess var jag inte där på 10 år eller något liknande.
Okej, okay. Varför inte? Var det ett medvetet fall?
Ja, lite grann så här ruttnade på det. Det är sån märklig litterär börs där folk står och bedömer varandra. Liksom deras,
är det så?
Ja, jag får den känslan. Jag känner mig inte helt väl till mods.
Aha, okej. Okay. Jag skulle annars tänka mig att det är många som vill hänga med dig där.
Ja, jo då, för all del.
Ja, men du borde ju stå högt i kurs. Det är väl någon...
Nej, men det är inte det liksom, vad jag står i kurs. Det är bara den här känslan att folk står och... Ja. Jag vet inte, jag tycker det känns lite... Men det kan också vara så här, Kristoffer, att jag... Jag är en lantis, liksom. Jag kommer från Skogstorp utanför Falkenberg. Det är egentligen inte mina kretsar det här, förstår du? Jag är lite grann, känner mig ändå alltid lite grann som... Ja, en udda fågel i de där sammanhangen.
En katt bland
hermelinerna. Jag koketterar inte, utan det är verkligen så. Jag vänjer mig aldrig riktigt.
Men du är ju också en udda fågel i det sammanhanget. Och det är det man gillar med dig. Att du, liksom, de tillfällen när jag har varit där, då har det slumpat sig så att du också har varit där. Och då kommer du ju ändå in i... Nu fabulerar jag lite grann med hur du ser ut. Men jag kan tänka mig att du kanske har laxrosa kostym och väldigt liksom skjortsnibbarna. Ut på axlarna i princip och så uppknäppt bra bit ner på bröstet, som du har idag också. Du är liksom du är ju flamboyant.
Ja, ibland sådär. De här skjortsnibbarna långt ut, det var mer på 00-talet. Jag har slutat med nästan att jag,
okay.
Numera köper jag skjortor med lite annan utformning och sådär. Men det är helt sant att jag har en laxrosa kostym bland annat. Och den tar jag på mig ibland. Jag tycker den är väldigt snygg.
Ja, jo. Men var kommer det där flamboyant härifrån då?
Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen. Jag tycker... Jag vet inte. Man är en gåta för sig själv. Man har inte svar på allt. Jag tycker den är snygg helt enkelt.
Jo, fast ja, men det, så är slätt, så enkelt kan du inte komma undan. Du är ju liksom Bonnier-familjens rockstjärna ändå. Är du inte det?
Om du säger det så.
Ja.
Jag vet inte. Nej, men det flamboyanta. Så här är det. Ibland är jag väldigt fåfäng.
Mm.
Och ibland tänker jag så här. Nej, men jag vill ha så där och så där vill jag se ut idag.
Mm.
När jag går till det här och det här stället. Annars så känner jag mig inte väl till mots. Och så ångrar jag mig alltid lite när jag dyker upp på stället. I en laxrosa kostym och väldigt långa skjortsnibbar. Och tänkte, vad fan gjorde jag det här för? När alla andra går omkring i noppiga bruna kavajer.
Mm. Ja, så ser det väl ut mycket på Bonniers höstfest just. Ja. Men det är ju underbart. Jag applåderar dig.
Mm-hmm.
För på något sätt så kan man ju tycka att det finns lite för få laxrosa kostymer i Sverige.
Mm. Men de finns inte så många i Sverige. De får man köpa i utomlands.
Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja.
Människor som då sticker ut, så att säga.
Ja. Mm. Det är ingenting jag tänker på själv, men eftersom jag får höra den här kommentaren ibland, inte bara från dig, liksom. Så måste jag inse att det ligger någonting i det.
Du, när jag träffade dig första gången så var det på lokala fiket i Alvik.
Ja,
på brioche. Mm. Då haffade jag dig. Då hade du för övrigt åkt dit på en kickbike. Det tyckte jag var härligt. Använder du den fortfarande?
Ja, det gör jag faktiskt. Den svarta faran som jag kallar den för. Nej, men det är också liksom ett sätt att vinna tid. Man tar sig fram väldigt snabbt och enkelt med den där i Stockholms lokaltrafik. För man får ta med den på bussar och tunnelbanor. Och så där. Sen hoppar man av på den stationen. Man ska hoppa av på och då stiger man på sin sparkcykel igen och så sparkar man sig fram de 300 meterna eller vad det nu är till den adressen man ska till. Och det går ju bara på några minuter så gör man sitt ärende och så tar man sig tillbaka på samma vis. Och så sparar man tid där pengar. Man sparar en väldigt massa tid på det där.
Mm.
Men det ser ju rätt bizarrt ut.
Ja, fast det är också jävligt befriande. Det tycker jag också är larger than life it, så att säga. Att skita i att folk inte generellt tar sig fram på kickback.
Nej.
Skulle du vilja ha en, vad fan heter de här som man bara liksom, som man bara ställer sig på.
En sån här segway menar jag.
Exakt. Om jag gav det.
Nej. Jo, då skulle jag ta emot den, men då skulle jag bara använda den i mitt kvarter.
Ja, okej. Okay. Men du skulle ändå göra det?
Ja, kanske. Med hjälm.
Med hjälm, ja. Självklart, du är ju trebarns pappa. Det finns ett klipp på din hemsida där du intervjuas av Jenny Strömstedt. Och det klippet, det skaver lite. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Men det är väl någonting mer kemi kanske. Men finns det någonting i det? Alltså, gillar du när du skaver?
Nej, där tror jag faktiskt att jag inte kände mig... Jag kände inte att det var på riktigt på rätt plats. Hon är ju skitgullig och allting, Jenny Strömstedt. Men jag märkte att det här är inte mitt sammanhang på något sätt. Så det är nog det som skaver, att jag inte riktigt är bekväm i situationen. Mm. Sånt märks ju.
Mm. Känner du dig bekväm nu?
Ja, men det här kände jag ju andra gången jag är här. Så nu börjar jag bli varm i kläderna.
Ja, skönt. I den där intervjun med Jenny Strömstedt så hänvisar du till en händelse som inspirerade till första kapitlet i Skuggpojken, där en pojke blir kidnappad. Men som, då säger du så här, men det här ska jag inte gå in på. Men skulle du kunna gå in på det?
Jo, det skulle kunna göra. Precis, alla liksom romanidéer i mitt fall då föds alltid ur någonting i mitt liv. Någonting som bränner till som tusan. Som sätter igång hela processen. Och så var det verkligen med Skuggpojken. Det var för några år sedan, vad kan det vara, 5 år sedan eller något liknande. Så skulle jag hämta mina 2 äldsta barn. De gick på samma dagis då. I Fredhäll i Stockholm. Det var en fredag eftermiddag. Jag var på ganska uselt humör. Jag minns att jag hade haft en dålig dag på jobbet. Så jag druckit för mycket kaffe och skrivit för lite helt enkelt. Och jag var nog den sista föräldern på plats också. Det var ganska sent, närmare sig 5 tror jag på eftermiddagen där. Så mina barn var de enda som var kvar. Och de hade sockerfall och sådär. Min dotter var 6 och min son var då 3. Så de var på jättedåligt humör, jag var på jättedåligt humör. Och jag liksom skälpte ner min son i den här sittvagnen. Och så grabbar jag min dotter i handen och så skyndade vi på ner till Kristinebergs tunnelbanestation. Och min fru ringde och frågade, var är ni någonstans? Ni borde vara hemma vid det här laget. Hon hade kommit hem tidigare då. Fredag, det är Shabbat, som vi firar ibland då. Eftersom min fru är inne och mina barn är lika så då. Man äter lite middag ihop och tänder ljus och sådär. En viktig dag i familjen liksom. Veckan tar slut och sådär. Det är en skitfin grej. Alla människor, inte bara judar. Alla borde fira Shabbat liksom. Jättebra grej.
Hallå, vi har fredagsmys faktiskt.
Ja, det är det ultimata fredagsmyset. Men lite andlighet över det också. Hela. Och sådär lite exotiska böner på hebreiska. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam och så vidare.
Fan vad du tar det där på allvar. Alltså.
Nej, jag vet inte om jag tar det på allvar. Men jag har ju levt med det i 10 år. Okay. Jo, jag tar det på allvar därför att jag har levt med det i 10 år. Ja. Liksom. Så det finns liksom där i bakgrunden hela tiden. Hur som helst, så jag ner med dem där till Kristinebergs tunnelbanestation och stressad som fan då. Så passerade vi spärrarna då, barnvagnsspärrarna. Och så var det massor av folk. Jag menar, fredag eftermiddag så här folk skulle hem från jobbet och så. Precis på Kristinebergs tunnelbanestation så går det liksom tunnelbanan och ovan jord då, spåren. Ska man ta sig upp till tunnelbaneperrongen då med barnvagn så är det antingen ganska brant barnvagnsramp eller också det är hissen som gäller då. Och hissen var ju vad jag tänkte, det blev det bästa här nu med 2 trötta ungar och de skrek och var skitjobbiga båda 2. Men min dotter, hon skulle då till varje pris ta trappan upp där. Jag sa, det funkar inte liksom. Vi tar hissen, du ser det är för mycket folk och det är alldeles för brant barnvagnsramp och din lillebrorsa är liksom jättegrinig. Men hon insisterar, hon blir surare och surare för att hon inte fick sin vilja igenom då. Så ett gräl höll på att utbryta då. Och precis när det var på väg att utbryta då så dyker den här alltså jättegulliga tanten upp i, jag kan ha varit 60-årsåldern eller sånt där. Eller kvinnan i 60-årsåldern. Och som tydligen då har liksom avlyssnat det här samtalet, halvgrälet då, mellan mig och min dotter. Och så säger hon, men hon vänder sig både mot mig och min dotter och säger, men du kan gå med mig då. Jag håller dig i handen här, så går vi upp för trappen och så väntar vi på din pappa och din lillebror medan de tar hissen. De är ju där en minut senare. Och så liksom för en tiondel sekund då så var jag liksom beredd att ge efter för minsta möjliga motståndets lag då helt enkelt. Så här, men gå med den här vänliga tanten och så kommer jag om en minut med din brorsa hissen. Innan liksom föräldrainstinkten säger nej till det där. Men jag känner, hon kan vara hur nice som helst, men jag känner henne trots allt inte. Så jag tackade för vänligheten och sa till min dotter att ja, nu följer du med mig. Så drog jag in henne i hissen helt enkelt, lite halvbrutalt. Och in med vagnen med sonen också. Så tryckte på knappen för uppfärd. Och innan liksom ens hade kommit upp på prångplanet där så hade ju liksom hela författarfantasin gått igång. Liksom. Jag menar, vad hade kunnat hända här om jag nu hade lämnat min dotter?
Mm.
Vilket är the worst case scenario här?
Ja.
Och jag insåg direkt, detta är ju öppningen på en roman. Och det är inte öppningen på en vanlig roman, utan det är öppningen på en kriminalroman helt enkelt. Så där föddes ju också idén om den här serien. Och så börjar då första kapitlet i Skuggpojken, fast detta är 1970 då. Och det är en pojke som försvinner på precis det där viset.
Ja, jag tycker den är jävligt bra. Grattis.
Tackar.
Du, fast jag tycker också att det är taskigt att du ska låta oss hänga då, vi Cats-fans.
Ja, men det blir säkert en tredjedel. Tre böcker är runt och snyggt på något sätt. Då kan man alltid säga, jag har skrivit en trilogi. Det har jag ju aldrig kunnat säga innan.
Nej. Cats-böckerna känns ju väldigt fristående från varandra. Var det jobbigt att säkerställa?
Jo, det där var också något helt nytt för mig. Alltså, det strider ju mot all konstnärlig instinkt så att säga att upprepa någonting. Så det här var skitjobbigt när jag skrev Svinen som är del 2 här i Danny Katz-serien. Jag insåg att jag var tvungen att liksom repetera vissa saker för de läsare som kommer in som läser del 2 som sin första bok i den här serien. Och där fick jag verkligen jobba stenhårt på liksom, för att överhuvudtaget kunna genomföra utan att liksom må illa över det själv. Men så måste det ju vara liksom. De är fristående, men lite info måste man ändå få om vem Katz har varit i boken innan dess. Vad han har gjort och sådär. Men det var ett himla show med det där.
Är det därför du är osugen på trean nu?
Ja, nej, men nu har jag lärt mig liksom tricken hur man kan göra det där på ett sätt som inte är så smärtsamt då. Men nej, det är nog inte det. Det är väl... Jag får se alltså. Det kan bli att jag skriver klart den här ändå. Men, det, men som jag sa innan tidigare intervjun, det är så... Tiden är knapp. Och det är kanske andra saker som jag borde prioritera.
Men det är så lustigt att du säger, för att du är 51 år gammal nu. Ja. Och du sa att du har 10 år kvar i dig.
Alltså som jag tror att jag kan skriva med någon energi.
Men
jag vet inte, det finns goda exempel. P.O. Enquist slutade ju supa när han var 70 eller någonting och gick någon ny vår till möte. Så han började röka istället. Cigaretter alltså. Mm. Och så skrev han i rask takt 3 eller 4 böcker som var väldigt bra. Och sådär i den åldern. Det är imponerande. Mm. Men jag tittar ändå liksom på hur det ser ut genom litteraturhistorien. Folk börjar ju liksom tackla av. Det är egentligen kring 40 som man skriver sina bästa böcker. Och möjligen kan man pressa det upp tills man är 50-årsåldern. Men sen så blir det ofta uslare och uslare på något sätt.
Men vad ska du göra sen då? Alltså, du sa själv att sen har du självbiografin kvar. Eller men blir det, tar du upp gitarren då också? Eller?
Ja, men det kommer jag kanske göra då.
Alltså, en...
Säger du bara?
Nej, men, ja, men jag har inte pressat dig så mycket om Cats.
Nej, men du...
nej, men jag tänker att han kan ju ryska, Cats.
Ja, det kan han, ja.
Kan du det?
Kaktila.
Men jag sa åt Kristoffer. Jag slår sig i radio.
Ja.
Jag kan inte ryska.
Nej, inte jag heller. Jag kan ha uttryck hit och dit. Det är också en konstruktion. Jag hade en del idéer i början att man kunde göra mycket med den ryska maffian och sådär. Så tänkte jag det var bra. Men sen har det mest blivit att det här med Katz bakgrund som...
Tolk.
Precis, som tolk. Att, som allmän språkbegåvning. Ryska är ju bara ett av många språk han kan. Jag tänkte att det här är skitbra att utrusta. Alltså Katz har den här... bakgrunden som ungdomskriminell, tung missbrukare, hemlös och så vidare. Han har verkligen sett det här landet och den här staden från botten. Men sen har han också den här bakgrunden, han är det fantastiska språkgeniet och programmerargeniet som gjorde att han blev handplockad till försvarets tolkskola och sen därifrån vidare skickad inom attaché-systemet och underrättelsetjänsten därigenom liksom. Som försvarssekreterare då i Petersburg och Helsingfors och i Berlin och gud vet var han har varit. Det var också ett sätt att utrusta honom för böcker. Och sen fick han kanske bara nytta av sin ryska i den första boken. I Svinen har han ju inte någon nytta av den. Däremot har han nytta av sin romani. Han snackar alltså romernas språk också. Det lärde han sig nämligen av en romsk vän på det ungdomshem han växte upp. Och det tyckte jag var himla, himla kul i Svinen. Liksom, att han faktiskt... Han snackar kibbe liksom. Mm.
Han kan
tugget.
Han kan finska också.
Finska kan han naturligtvis.
Men är det någonting så här, har du utrustat honom med den där språkbegåvningen för att du har den själv eller för att du inte har den själv? Eller?
Nej, jag är inte så, han är på många sätt liksom... Jag utrustar honom med massa grejer som jag själv gärna skulle vilja ha. Jag skulle också vilja kunna prata 8 eller 9 språk och sådär. Mm. Och vara lite bättre på datorer än vad jag är och så. Mm. Nej, han är liksom... Han är verkligen larger than life, Katz.
Ja, det är
det. Är kul att skriva om sådana personer också.
Mm. Har du skrivit något filmmanus på någon av de här böckerna?
Nej, det har jag inte. Jag är heller inte så intresserad av att göra det. Måns Herngren skrev filmmanus på Kunzelmann och Kunzelmann. Men gud vet om det någonsin kommer att realiseras som film. Det lämnade mig glad. Han frågade mig, ska vi skriva det här tillsammans? Och jag lämnade med varm hand ifrån mig hela det arbetet till honom och sa... Jag kan liksom inte öppna en front till. Liksom. Det räcker lite grann i mitt liv att skriva böcker och i någon mån, som jag hade under många år, någon artistkarriär och ge ut musik och sådär. Nej, det har aldrig lockat mig riktigt heller. Och sen tycker jag också att ända sedan jag var liten så har jag alltid tyckt att alltså jag kan ju förföras och ta film som alla andra och sådär. Men jag har alltid tyckt, och jag kommer med bestämdhet också i framtiden att hävda att det den ultimata farkosten för en berättelse, det är romanen. För de liksom specialeffekter du kan skapa en roman, de kan Hollywood aldrig slå.
Nej.
Och kan de slå dem så kostar det liksom 2-3 miljarder att genomföra de här projekten. Jag tänkte på det när jag skrev till exempel Den vidunderliga kärlekens historia. Om den skulle filmatiseras som kostymfilm också med en massa specialeffekter och sånt. Det skulle kosta multum liksom. Och jag kan göra det i en roman. Det enda det kostar mig det är min tid och talang då och fantasi. Men, så filmen har aldrig lockat mig. Jag har alltid tyckt att fan, man kan göra mycket mer i en roman än i en film.
Mm. Det var som fan. För Katz är ju väldigt filmiskt berättad. Den känns ju som att den ber om att få bli...
Sen är det ju så att vi är ju väldigt visuellt uppvuxna alla i vår generation och alla människor som finns på jorden idag är ju uppvuxna. Då har ju ändå film och tv-mediet varit det rörliga mediet varit det stora, så att säga, farkosten för berättelser. Så det är klart att jag påverkar utav det i någon mån och säkert rytm. Och inte minst, för jag har ju sett betydligt mer kriminalfilmer än vad jag har läst kriminalböcker ändå. Så är det ju.
Mm.
Och det kan ju hända att, så att säga, kompositionen där omedvetet har slunkit in. Sättet att klippa liksom, en film har liksom smugit sig in och fått någon slags litterär kompositionsmotsvarighet i mina böcker. Och så det är inte konstigt i så fall om det verkar filmiskt.
Nej. Men det finns det pågår inga diskussioner liksom
över mitt huvud i så fall.
Okay. All right. Du sa ju det själv att liksom, om du hade velat tjäna mycket pengar så hade du skrivit Den vidunderliga kärlekens historia del 2. Den kom för 14 år sedan.
Ja, du, tiden går.
Mm. Har du liksom haft tanken på att det där kanske är ofint, men har du haft tanken på att fan, jag pikade där 2002?
Nej, det kanske jag gjorde. Vem vet, det kanske jag gjorde. Och det är ganska okej också. Det är en bok som... Jag är bara tacksam för att ha fått med om det där en gång i mitt liv. Jag vet inte, när jag har sålt... Jag vet inte fasen. Bara i Sverige tror jag 400 000 ex. Det jag är medveten om att det kommer inte ske igen i min karriär. Eller ytterst osannolikt i alla fall. Så jag är bara tacksam för det. Och sen vann jag ju ändå en väldigt, väldigt stor publik med den. Och även om det bara var fjärde som är kvar så är det ändå liksom en fantastiskt stor publik. Så skitsamma om jag pikar där. Jag fick i alla fall pika någon gång.
Ja, det var roligt sagt. Vilken befriande tanke har du.
Mm.
Va, bra.
Yes.
Jag vet inte varför jag blev så glad av det, men det är härligt ju.
Ja, nej, men det tycker jag. Nej, men återigen, jag är bara djupt tacksam för det.
Men jag tänker att, för att i och med att du har liksom verkat både i musik och litterärt, finns det en strävan alltså mot någonting, liksom den perfekta sången eller den perfekta romanen?
Den perfekta sången har jag inte hittat än, och det kanske jag aldrig någonsin gör heller. Kanske lite större. Nej, det finns ingenting sånt som är ett perfekt konstnär. Allting gäller någon slags work in progress, inser man ju med åldern också. Att man, det har ju också med tid att göra. Man kan naturligtvis sitta med en bok i 20 år liksom, och ändra och ändra och ändra också. Men till vilken nytta liksom? Och någon gång måste man ta avsked av sina saker. Men musiken kan jag tänka så här, men vänta lite, gud vad jag har slarvat bara för att jag vill liksom berätta någonting så snabbt som möjligt. Därför att jag har varit så rastlös i det uttrycket på något sätt. Men litteratur, då ligger det i sakens natur. Det tar så mycket längre tid liksom att skriva en roman. Så att till slut kommer man in i det där ganska, man kommer in i det tänket att det tar lång tid. Och, vad vill jag säga med detta? Nej, men allting är work in progress. Det finns inga perfekta romaner.
Vad är det närmaste du har kommit då?
Jag vet inte, den bok som jag är mest stolt över, som kostade mest på något sätt, det är den här Kunzelmann och Kunzelmann. Den höll jag ju på mig i åratal. Den blev ju också väldigt 600 sidor och någonting blev väldigt tjock. Jag är väldigt... Den har naturligtvis massor brister också.
Vilka då?
Ja, det... eller har den det? Jo, men det har den. Den har stilistiska brister här och där. Men den, okay. Vad jag ville säga med den var att den, jag tyckte jag fångade någonting. Jag fångade någon slags livskänsla i den som jag är väldigt glad över.
Mm. I en av dina låtar så sjunger du om ett extremt självhat.
Vilken är det?
Jo, men det vet du. Jag kan inte gifta mig.
Ja, den ja. Det är en ganska gammal grej. Ja. Varför jag inte kan gifta mig med dig. Mm. Precis, ja. Mm.
Hur har du det med självhatet?
Nej, jag tycker det har blivit mycket bättre med självförakt. Jag kan älska mig själv väldigt högt och alltid kunnat göra det. Men jag har också kunnat liksom tycka djupt illa om mig själv. Men det där har jämnat ut sig på något sätt de senaste 15 åren eller någonting. Den där låten är nog skriven typ 99 eller något liknande. Kort efter en skilsmässa då. Ja, då var jag kanske inte i världens bästa form. Det är sant. Men jag försökte ändå liksom ha någon slags bizarr humor i den där låten. Det är inte lätt att ha humor i populärmusik. Liksom, det kan så lätt misstolkas. Man ska helst vara mycket, mycket allvarligare. Eller vara superglättig. Liksom. Det finns inga... Det finns inte plats för subtiliteter.
Det är Sean Banan eller Kent?
Ja, antingen eller liksom, på något sätt.
Men har du haft någon verktyg för att komma till rätta med det? Eller har du bara fallit på plats av...
Nej, och sen, jag vet inte. Ja, men som jag sa innan, liksom, allt det här att hålla på med de här grejerna är ju ett sätt att bearbeta saker. Och... Även om det är ut och handlar om en helt annan människa än en själv och sådär. Så har du ju ändå någonting med en själv att göra. Kunstman och Kunstman, den här Kunstman den äldre där till exempel, då, den här tavelförfalskaren på 30, 40, 50-talet, gay liksom. Han ligger ju extremt långt ifrån mig, men ändå var det någonting där liksom som jag kunde säga att, ja men vänta lite, hans livskänsla är också min livskänsla. Mm. Och samma sak hans hopplöse son som är naturligtvis väldigt olik mig, men ändå så här, ja, det kunde ha varit jag, en sämre eller en ynkedomsversionen av mig själv på något sätt. Mm.
För om man nu skulle råka ha lite självhat, då är din rekommendation att börja skriva romaner?
Nej, det funkar inte för alla. Okay. De flesta tycker det är fruktansvärt tråkigt. Kan inte förstå varför man gör något sånt om man istället kan liksom leda en stor framgångsrik podd som du till exempel.
Jag är andra sidan lite lockad av det här som du har slutat med musiken. Det skulle jag gärna utforska mina vingar innan.
Ja, men gör det.
Ja, eller hur?
Nu är det dags.
Det kanske är det. Men jag är ju så jävla gammal. Jag är ju 42.
Ja, just det.
Ja, vi får se hur det blir med det. Hur är det med ditt bekräftelsebehov då?
Jag tror det är normalt. Normalt bekräftelsebehov. Mm. Jag skulle till och med tippa att det ligger lite under snittet. Eftersom jag inte är så verksam på sociala medier och sånt där, där folk annars får såna snabba kickar vad det gäller just det där.
Okej, okay, du har inget, jag har liksom inte Instagram.
Jag har ju någon slags fanpage på Facebook, det är det enda jag har.
Mm, all right.
Och jag är ganska slapp vad det gäller det där.
Mm. Så aktiv, dina största barn, de är väl, har de börjat med det?
Ja, ja, de, eller min äldsta dotter där, hon är ju helt uppkopplad.
Ja.
Så är det ju.
Så, men du är liksom, du hänger inte över hennes axel på något sätt?
Nej.
Hur ofta googlar du dig själv?
Ja, du. Ganska ofta skulle jag vilja säga.
Mm. Jag kan tänka mig det. För att det, det är också, det händer mycket kring dig. Och det är mycket, om man ska... jag är lite avundsjuk på... För det är ju roligare att googla dig än mig till exempel. Du är ju omskriven i... På många språk. Mycket Google Translate antar jag.
Nej, jag har faktiskt inte... Dit än har jag inte gått än. Att jag sitter och försöker Google Translate från tjeckiska eller vad det kan vara. Eller turkiska. Eller nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, skälet att jag har följt mig själv lite senast. Det har ju varit just den här amerikanska utgåvan av Havsmannen. Som jag har varit väldigt, väldigt nyfiken på vad som händer i USA. Om man googlar på sitt namn då, så dyker allt möjligt upp. Nej, men jag skulle vilja säga att för en människa i min situation är jag ändå så här normal googla mig själv. Kanske lite mer än vad andra gör. Men vet du vad? Ibland så... Sen sätter jag mig själv liksom på avtändning från det där med jämna mellanrum för att det... Överhuvudtaget försöker jag liksom sätta mig själv i karantän från mobil. Knappandet så där. Det är något som stör min rytm med det där insett det senaste året också. Jag får liksom inte de här långa tankesjoken, för de avbryts hela tiden utan någon snabb information liksom. Det gäller inte bara att googla sig själv utan alla möjliga skit i sportresultat. Det googlar jag ju naturligtvis mycket, mycket mer än vad jag googlar mig själv liksom. Zlatan, det är mitt liksom, förstår du?
Okay.
Favorit googlingsord liksom. Då satt jag bara här om dagen liksom på säkert i en timme och skulle försöka hitta vettiga klipp från Troy PSG och Zlatans äkta hat-trick där liksom. De senaste dagarna har jag säkert lagt 2 timmar på det. Okay. Jag menar, vad är det? Jag kunde använda de där 2 timmarna till något mycket, mycket vettigare.
Ja, men du älskar Zlatan.
Det gör jag för all del.
Mm, det är rimligt. Mm. Första gången vi sågs där på Brioche, då var det någonting, då var du... Jag tror att jag bjöd in dig till Värvet på stående fot.
Ja, det gjorde jag.
Men då var det så här, ja, jo, men det kanske går, men du vet, nu är det ju fotbolls-EM. Eller någonting så.
Alltså, ja, just det. Ja. Det var Champions League, precis, eller någonting.
Ja, det kanske var. Ja. Du såg på mig som att jag var dum i huvudet för att jag inte...
Ja, men lite dum i huvudet var det ju.
Fast, livet är för kort för sport, Karl. Mm.
Ja, det måste liksom... Gå på någon slags rehab från det där också.
Ja, du vet, de där 2 timmarna som du la på och kolla efter Zlatan, de la jag på research med dig. Mm. Du, vem är du avundsjuk på?
Nej, jag är inte avundsjuk på dem.
Är du inte det?
Nej.
Det är fantastiskt. Inte ens på Knausgård?
Karl Ove, nej.
Han beskrev ju att han blev lite knäsvag av att träffa dig. I min kamp.
Ja, det vet jag inte. Det blir, men det blir han nog inför många människor. Karl-Ova har nog levt ännu mer sådär författarisolerat än vad jag har gjort. Kan jag tänka mig. I alla fall medan han skrev den här Min kamp-serien.
Har du läst dem?
Jag har läst 1 och 2 och halva del 6 eller något sånt där.
Ah, okej.
Okay. Det är sant. Ja, jag dyker upp på några ställen där. Smickrande ordalag. Mm. Eller det kan inte vara smickrande att han... just det du nämnde då. Nej, men annars så... Nej, jag kan inte påstå att jag är väldigt, väldigt nöjd med det jag har. Det är också någonting... som tar ganska lång tid att komma på. Att vänta lite... Det här är ju liksom jag. Det går inte att byta ut något av det här, så det är lika bra att gilla läget liksom. Och när man börjar gilla läget så inser man att nej, vänta lite, det finns massor av fantastiska grejer. Varför vara avundsjuk på någon annan överhuvudtaget?
Mm. Ja, fint. Danny Katz heter din romanfigur.
Mm-hmm.
Min, en terapeut som jag för övrigt ska träffa imorgon.
Mm.
Han heter Dan Katz.
Mm.
Hur kommer det sig?
I'll tell you a little story about Dan Katz. Det var så lustigt för att Danny Katz, huvudpersonen här i Katz-serien, han hette från början Dan Katz. Och Bonnier, han, ett halvår innan boken kom ut, så lade de ut någon slags lite pressrelease om det här. Nu ska jag då skriva, nu Carl-Johan Wallgren skriver den här boken och huvudpersonen heter då Dan Katz. Och det är en deckarserie då. Och då hörde, förstår du, din terapeut av sig till Bonniers skitnervös. Liksom. Är det någon som skriver liksom en roman om mig? Han fattade inte riktigt sammanhanget och sådär. Så pass nervös så att min förläggare blev nervös och ringde mig och sa, vad ska vi göra här? Det finns ju en Dan Katz liksom i Sverige. Och jag sa, det första jag sa var så här, ja, skitsamma, det kan inte jag ta hänsyn till. Jag visste inte ens det fanns någon. Jag kan liksom inte ändra namn bara för att det råkar finnas en Dan Katz. Men jag tänkte jag ska i alla fall ringa honom. Så jag ringde upp din terapeut, förstår du, och snackade med honom. Och han är ju mycket trevlig man.
Fast han är så, från Göteborg.
Fast han är från Götlaborg. Ja. Och han la fram sitt case på ett så fiffigt vis, förstår du. Han sa så här, vet du vad Carl Johan sa till mig? Jag är den enda i Sverige som heter Dan Katz. Jag är jätteglad för det. Och jag ska naturligtvis inte hindra dig från att döpa dina romanpersoner till vad du vill. Så du får ge ut det om du vill. Men samtidigt måste jag säga att det känns lite konstigt för mig att det ska finnas liksom en litterär person i Sverige då. Men han blev väldigt lättad när det var jag. Först, det framgick inte först att det var jag som skulle ge ut den här boken eftersom jag gav ut den här första under någon slags halvpseudonym, nämligen Lucifer. Alltså det var ju helt klart att det var jag som var Lucifer, men det kanske inte framgick utav det här pressreleasen då, vad vet jag. Så han blev i alla fall väldigt lättad när det var jag i alla fall, för han kände till mig. Jag tänkte, ja, men jag kan i alla fall inte mena något illa liksom. Men det slutade i alla fall alltihop med att jag sa, men vet du vad Dan Katz, du ska få vara den enda i Sverige med det där namnet. Jag ändrar det helt enkelt. Det är inget stort offer för mig. Han får heta Danny Katz istället. Och då döps han efter min frus morbror som heter Danny.
Mm.
Så blev det bra för alla ändå till slut.
Ja, vad roligt.
Ja.
Du, vill du rekommendera något?
Ja, jag har lite boktips här. F utav den tyska författaren Daniel Kehlmann. Väldigt, väldigt bra. Kehlmann är en favorit.
Mm. Väldigt, väldigt snygg bok. Jag har den här någonstans.
Ja, jag såg den ligga här bakom mig faktiskt.
Ja, okay.
Där. Han är en fantastiskt bra författare tycker jag. Som jag också haft äran att träffa några gånger. Och sådär. Vi brukar byta böcker och sådär. Och så kan jag rekommendera Hassan Blasim. Den här finns numera i Finland bosatte irakiska författaren. Som är otroligt bra alltså. Sensationellt bra. Det är de böcker jag rekommenderar just nu. Imorgon är det säkert några andra. Men
vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Bruno K. Öijer skulle ju vara intressant om du kunde få en längre poddintervju med.
Mysigt. Tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Ja, det där var Carl-Johan Wallgren. Hans böcker finns att köpa som pocket för mindre än en femtiolapp typ. Det är de verkligen värda. Nästa vecka kommer en av Värvets hittills yngsta gäster hit. Ingen mindre än Amy Desismont, även känd som Amy Diamond. Värvet finns på Facebook och Instagram. Följ oss hemskt gärna. Jag heter Kristoffer Triumf. Puss och kram, hej då!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.